Jesus, vi vill bara komma inför dig just nu, Herre. Vi vill bara be dig, Herre, om nåden att du skulle finnas i vår gemenskap med din ande, med din kraft, Herre. Tack för att vi får gå inför ordet, Herre. Tack för att vi får fokusera, Herre, din vilja, din tanke just nu, Herre. Och Jesus, jag ber dig, Herre. Jag ber dig för var och en av oss som är här idag, Herre. Jag ber dig att vi skulle bara få sitta med öppna hjärtan för vad du vill tala in i våra liv, Herre. Hjälp oss att lyssna in din heliga ande som får vägleda, som får undervisa, som får vara med och ge djupet, Herre, i det som är vår tro, Herre. Heliga ande, vi tackar dig för att du är sänd för att stärka och styrka Guds folk idag, Herre. Jesus, tack för din ofantliga kärlek. Och Fader, vi tackar dig för att du var beredd att visa den kärleken till oss genom att sända din son Jesus Kristus till lösen för våra liv, Herre. Tack för att du vill vara med oss, Herre. Amen, amen. Ett stort tack för förtroendet att få komma och dela gemenskapen med er. Jag ser alltid fram emot det, att få besöka Väddiga. Ni är den församlingen här och ni som personer ligger mig varmt om hjärtat. Och jag är så imponerad över det arbete ni gör. Fortsätt att arbeta för Guds rike på det sättet som Gud har lagt ner möjligheter till i er församling, i era liv. Så kommer ni få se ännu mer av Guds välsignelse. Amen. Hörrni, under vår böneperiod som vi hade i Varberg i efter jul. Vi brukar ha 3 veckor bön och fasta direkt efter jul. Så fick vi en av kvällarna som vi samlade ett ganska så tydligt tilltal. Där vi upplevde att Gud sa, vad har ni för förväntan? Vad har förväntan med liksom det här? Jag tror att mycket av det som är utflödet av vår tro eller vår fasthet i vår tro bygger på förväntan. Förväntan bygger också på att jag vet vem det är som jag har relation till. Så jag hoppas att du sitter inte med förväntan på mig i första hand. Jag gör så gott jag kan och det brukar räcka i alla fall en bit. Men att du har förväntan på att Gud ska möta dig. Att Gud ska ge dig det du behöver. Ni har ju ett tema bön och det är fantastiskt att få vara med och predika över det. Det är ju spännande att tänka över vad gör bönen med mig som lärjunge? Lärjunge är ju någon som har bjudit in Jesus Kristus i sitt liv och sagt, jag vill att du ska vara min herre, jag följer dig, alltså jag vill lära utav dig, därför är jag lärjunge till dig. Den bönen har ju inte i första hand med, som jag ser det, med en andlig ritual att göra. Utan bönen för mig har med relation att göra. Den för mig nära Gud och den gör det möjligt för mig, som Ann-Kristin sa här i början, att lyssna in vad Gud vill. Ni har säkert berört det här med att bön inte är envägskommunikation utan det är dialog. Att man faktiskt ber men man kan också förvänta sig att få höra. Att inte jag alltid talar och sen säger amen och så går. Utan att jag ibland stannar upp och säger, Gud, i detta, vad vill du säga mig? Gång efter gång så behöver vi hjälpa varandra att inse vad vi har i vår tro. För jag tror, som allt annat, så är det lätt att vi tappar delar. Tiden, pressen, alla saker som ska göras etc. gör att vi ibland tappar beståndsdelar i vår tro. Att ta en tid som ni har gjort här, fokusera på bönen, är ju att återta en del av de där momenten, grunderna i mitt lärjungenskap. Ibland säger man så här, han eller hon är ju en verklig bönemänniska. Har ni hört det? Ja, men det är en sån bönemänniska. Och det är sant, tror jag, att vissa människor upplever en tydlig kallelse ifrån Gud att faktiskt gå in i bön, att bli en förebedjare, att vara den som är med och bär. Men det som är lite risk med det, det är ju att om jag inte är den där bönemänniskan, så kan jag inte eller behöver jag inte be. Det är ju aldrig tänkt så. Guds kallelse över någon kan ju vara att jag satsar mycket tid i bön. Men bönen är ju någonting som vi alla som lärjungar har som möjlighet att få göra. I Nya testamentet så uppmanas vi att be ständigt. Jag ska läsa det bibelordet tillsammans med er. Det är ju, vad heter det, första Thessalonikerbrevet. Det femte kapitlet och verserna 16-18. Där det står så här: var alltid glada. Be ständigt. Ja, be ständigt. Ja. Mm. Och tacka hela tiden Gud. Gör så. Det är Guds vilja i Kristus Jesus. Var alltid glada, ja, tack. Första biten är tuff. Be ständigt, oj då. Annat. Men när jag läser detta så handlar ju det lite utav den här sången som vi har sjungit rätt mycket ifrån, den röda lilla boken, Segertorna. Jag vill ge dig, Herre, min lovsång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det handlar mer, tror jag, när Paulus skriver, be ständigt, att ha den inriktningen i sitt liv. I Efesierbrevet, några blad innan där, säger sjätte kapitlet och den 18 versen så här i folkbibeln: gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Bön har med mitt kristna liv att göra. Bön har med den relation jag har med Gud att göra. Om du vill ha en levande och spännande tro, så är en av förutsättningarna, är jag övertygad om, att du och jag ber. Det finns ingen annan väg. Ett spännande liv med Gud börjar med bön. För jag tror att det är först i det mötet med Gud som jag faktiskt kan utmanas i mitt egna liv. Jag ska komma till det lite senare, men det har också med det här med förväntan och med vilken bild jag har utav Gud. För bönen gör någonting med vårt inre liv. I bönen skapas en relation med Gud som gör skillnad. Du vet, han tronar, står det, i härlighet. Heligheten runt Gud var så pass förtärande för den som hade synd i sitt liv, så man kunde inte närma sig Gud. Men i Kristus har vi fått möjligheten, står det, att komma in inför ansiktet på Gud. Genom honom, genom att jag är förlåten i Kristus. Så när jag ber så är det som om jag träder in i tronrummet hos Gud själv. Ibland kan man ju känna sig väldigt oinbjuden utav sig själv, därför att man känner att man platsar inte riktigt där. Men då får man än en gång liksom så här: ja, men Jesus, i dig kommer jag inför far. I bönen kommer din och min tro till uttryck. Även om du inte brukar be högt, du kanske ber tyst i din tanke, har du lyssnat till din bön? Har du lyssnat till din bön? Vad är det mest du talar med Gud om? Är det: Gud, jag behöver detta. Gud, skulle du kunna fixa detta? Gud, jag skulle behöva fixa det här och det här. Kan du hjälpa mig? Det är ju naturligtvis en del av bönelivet. Men det är inte hela bönelivet. Om Gud är den heliga guden som har ditt och mitt liv i sin hand, kanske min bön skulle behöva vara: Herre, hjälp mig att vandra de stigar som du vill att jag ska vandra. Om Jesus står det att han ofta drog sig undan för att be. Jesus, Guds son, var i behovet av att vara nära far. För att lyssna in hans hjärta. Och Jesus säger, jag gör ingenting annat än det jag ser fadern göra. Så Jesus var oerhört beroende utav den relationen. För bönen förbereder ditt och mitt hjärta för Guds handlande i våra liv också. Finns många gånger när jag känner att man har varit kanske, eller många gånger, men några gånger när man har känt sig, man har blivit kanske behandlad fel som man själv upplever det utav någon människa, eller man blir irriterad på någon eller så här, och så ska man möta den människan och så ramlar poletten ner och så säger man, Gud, du vet hur jag känner mig. Du vet hur det är. Hjälp mig att behandla den här människan på det sättet som du skulle behandla den människan. Och så gör Gud någonting i mitt hjärta som gör att jag kan möta den andra på ett respektfullt sätt. Bönen förbereder. Bön förändrar också förhållanden. Vågar vi be om det omöjliga? Jag ska komma till obesvarade böner. Jag ska inte bara lägga upp så här, oh, allting är jätteenkelt. Men vågar vi be om det omöjliga? Jesus säger, Gud är den omöjligaste Gud. Jag tror inte Gud har bett oss att när vi blir kristna att vi ska abdikera ifrån våra liv och säga att Gud, nu får du ta hand om allting. Gud har gett oss förmågor, Gud har gett oss talanger, Gud har gett oss möjligheter. Och de ska vi använda. Därför att det är sånt som Gud har lagt ner i ansvar hos oss. Men så finns det saker som inte vi klarar av. Som vi får säga till Gud, nu får du ta hand om det. Vågar vi be om det omöjliga? För jag tror att Gud vill verka in i ditt och mitt liv. Över de begränsningarna som vi har. Ja. Läste en berättelse, jag tror det var ett alfamaterial som vi använde. Det var en kvinna som hade gått till jobbet och så ringde de från barnomsorgen och så sa de till kvinnan, din dotter har blivit fått jättehög feber så här, du måste komma och hämta. Och som en god mor hon var så hon till att jag måste åka hem, och så tog svängen förbi apoteket och för att köpa lite febernedsättande, och så kom hon ut till bilen, och när hon kom ut till bilen så ser hon att nycklarna ligger inne i bilen och bilen är låst, och hon bara känner hur paniken stiger igen, och hon måste komma iväg och fixa det här med att hämta flickan och så vidare. Och så sa hon, men Gud, kom hon på, hon hade hört det, gör alla era önskningar kunniga för Gud. Gud, du måste hjälpa mig. Du måste lyssna på. Jag måste få komma in i bilen. Hon såg en galge som låg där som någon tydligen hade använt och försökt komma in i en bil tidigare. Men hon fixade inte det där. Så hon bara, Gud, nu måste du hjälpa mig igen. Och sen när hon står där så kommer riktig biken. Med shoppingstyr och allting. Tatuerad och härlig. Och parkerar precis bredvid henne. Och så säger, tänk hon för sig själv, Gud, skickar du någon sån här till mig? Liksom. Men efter lite dividerande så tänk, jag frågar i alla fall. Så frågar hon den här, kan du hjälpa mig att få upp bilen? Jag har låst in mina nycklar. Och han tar den där galgen och så går han fram. Och så, under en minut har han fixat och låst upp bilen. Och hon blir överlycklig och säger, under tårar så säger hon, Gud, du är fantastisk. Tänk att du hjälpte mig. Och så vänder hon sig till den här mannen och så säger han, ja, du är fantastisk. Vilken god människa du är. Nej, så han, jag har precis muckat från fängelset. Jag har suttit inne för bilstöld. Då vänder hon sig till honom och säger, du skickar ett proffs också. Visst är det fantastiskt med vår Herre. Den ska tydligen ha hänt i verkligheten. Du skickar ett proffs också. Du skickar inte bara någon så här halvt om halvt som tar sönder hela bilen för att komma in, utan du skickar ett proffs. Gång på gång ser vi i Nya Testamentet hur människor ber Jesus om hjälp. Gång på gång möter han deras behov som de har i sin bön. Han är densamma idag, säger Bibeln. Han har inte förändrats. Varför ska vi be då som enskilda och som församling? Varför ska vi hålla på med det här? Jag tror att det är för att det är makt i bönen. Det är makt i bönen. Det är inte liksom en sån här lagom helgad aktivitet när du och jag knäpper våra händer. På kvällen kanske innan vi ska somna och vi liksom lägger dagen i tacksamhet inför Gud, så kanske det är lite utav vana. Men du vet, det händer någonting. Har ni sett den här Johan Glans? Han talar om att komma in i en kyrka. Han är komiker. För er som inte känner till honom, skåning. Och så kommer han in i kyrkan och säger bröllop och så här. Det är märkligt. Så fort man kommer in i kyrkan så viskar man. Viska mig. Och sen så berättar han om det här när man liksom, de kommer till att man ska be lite. Så, och så, jag tjuvringde till. Eller, ja, vad kallar man det, va? Tjuvringde eller... Jag tjuvringde till Herren. Oj, man får inte knäppa händerna för då kanske man ringer till honom. Därför att det händer någonting när du och jag knäpper våra händer. John Wesley lär ha sagt om detta med bön, varför bön är så viktigt. Så säger han så här: Gud gör ingenting i den här världen utom som gensvar på bön i tro. Det är spännande att tänka vad du och jag betyder. När du och jag ber till Gud så ger vi på något sätt Gud en yta att agera på i våra liv. Det är inte alltid han agerar som vi vill, men vi ger honom en yta att agera i våra liv. För bönen, som jag var inne på innan, förändrar ju inte bara förhållanden, förändrar ju även mig. När vi läser om Jesus i Bibeln så ser vi att bönen var ett ständigt tema i hans liv. Han som var sonen hade behov av att vara nära fadern i bön. Och bön gör något med oss som ber. Bönen sätter perspektiven rätt i mitt liv. Det gör mig mer lyhörd för Guds tilltal och ledning. Jesus gick ofta undan för att lyssna till Gud. En människa som tror och ber skapar en god grund i sitt liv som även andra kan märka. Åter en sån där liten anekdot. Det berättas om en kvinna som låg på stranden och solade. Och då kom det fram en liten pojke till henne bärande på sin handduk och lite grejer. Så här. Sen frågade han henne: tror du på Gud? Och hon blev förvånad och svarar: ja, varför undrar du? Han frågar: går du till kyrkan varje söndag? Och återigen svarar hon: ja. Då frågar han: läser du Bibeln och ber varje dag? Ja, sa hon. Hennes nyfikenhet var ju på topp då. Och då ser den lille pojken lättad ut och så säger han så här: kan du vakta min handduk och min plånbok under tiden jag badar? Bönen gör någonting med oss som människor som lever i den relationen med Gud. Svara då Gud på alla våra böner. Vi kan ju ställa oss den frågan, en befogad fråga. Om man ser till Bibeln så finns det faktiskt enligt bibelorden tillfällen där Gud väljer att inte svara. I Jesaja 59 och första och andra versen står det: se, Herrens arm är inte för kort så att han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er.
era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. En förutsättning för att Gud ska involvera sig i vår bön är att vi sätter vår tro till honom. Gud kan ändå i sin stora kärlek möta med människor. Jag har flera berättelser av människor som egentligen inte trodde på Gud. Någonstans fanns det väl någon slags förhoppning om att Gud, du kanske finns där. Men som inte egentligen hade någon tro på Gud. Och så i något tillfälle så knäpper man sina händer och så ber man: Gud, kan du göra någonting? Och så svarar Gud på bön. Det händer ju. Jag har sett det, eller fått höra om det vid ett flertal tillfällen. Det är ju Guds stora nåd. Jag har blivit lite så här provocerad av människor ibland som: du kan väl be, du som är pastor, du har ju hans öra. Liksom. Jag kan inte, men du kan. Och då, i vissa lägen brukar jag säga: be själv. Och det är ju rätt i sak. Men visst, om våra liv inte söker Gud egentligen, om våra liv liksom säger: ja, men jag vill inte ha med dig att göra, kanske att vi ibland skulle säga: ja visst, jag lovar, jag ska be för dig, för du behöver det. Hebreerbrevets författare i Hebreerbrevet 11:6 säger så här: utan tro kan ingen finna nåd hos honom, till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Det kan också vara våra motiv som hindrar Gud från att svara på bön. Om vi läser ordet. Jakobs brev 4:2-3 säger: ni vill ha men får inget. Ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Tydligen finns det moment i vår bön som vi behöver vara uppmärksamma på. Vad är drivkraften i det som är min bön? Men det kan ju också vara så att Bibelns Gud, som står att han är en bönhörande Gud, ibland säger nej. Det läser vi om faktiskt i Bibeln också. Att det, ett svar på bön från Gud behöver inte alltid vara ett ja. När jag var yngre så tänkte jag alltid: om jag ber så får jag ett ja. Liksom. Men jag tänker ju bara på mina egna barn. Hur många gånger man fick vara med. Så när de hade bönämnen till oss som vuxna: kan jag få det? Och hur många gånger som jag som förälder sa: nej, det kan du inte. Ja, men kan jag inte få godis nu? Jag är jättesugen. Vi ska äta om 5 minuter. Mitt perspektiv var ett annat perspektiv än femåringen som vill ha godis här och nu och direkt. Och ibland så är det ju så faktiskt med vår relation med Gud också. Att hans perspektiv är ett annat perspektiv än mitt. Och ibland så får vi samma svar som vi gav våra barn: ja, du kan få det, men du får vänta tills efter vi har ätit. Ibland är ju det bönesvaret: ja, men du får vänta. Guds timing in i våra liv. Gud är ju inte en bönautomat, så om jag sätter in 5 kronor bön så får jag ut 5 kronor bönesvar. Förstår ni? Det är ju inte så det fungerar. Han är inte heller någon enarmad bandit som gäller att liksom stoppa in tillräckligt många mynt i den där. Och sen förhoppningsvis någon gång så blir det jackpot i liksom den där behållaren där nere. Gud vill att vi ändå ska berätta för honom vad vi har på våra hjärtan. Filipperbrevet 4, det är från den sjätte versen: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tackar du Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Och jag stavar på den många gånger. Ja, men du har sagt att, att jag ska berätta alla mina önskningar. Alla önskningar kommer inte vara helgade. Alla önskningar kommer inte vara sådana som du direkt kommer svara på. Men jag ger dig alla mina önskningar. För bibelordet säger fortsättningsvis, då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, lyssna, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag har stavat på de här verserna så många gånger. Speciellt om jag har bett till Gud och varit frustrerad över honom. Nu får du faktiskt ge mig den där friden. Ni har säkert aldrig varit frustrerad på Jesus på det sättet. Men jag blir det av och till. När jag liksom säger, men Gud, kom igen. Ska det vara så svårt? Men så känner jag bara, ja men han vill ge mitt hjärta och mina tankar frid i Kristus. Och det är när jag kommer inför honom i bön. Det är svårt att få ett nej från Gud. Ibland kan jag faktiskt tycka, vad är det för, det är ju en smal sak för dig Gud att fixa det här. Det skulle inte kosta dig något extra. Jag vet inte. Jag kanske är för liksom fysisk i mitt sätt att tänka. Men jag kan liksom säga, men Gud, det är väl ingenting. Kan du inte fixa det här bara? Men det talar lite också om min syn på Gud. Och om jag väljer att bli bitter om jag inte får det jag har bett Gud om. Vad säger det om mig om min gudsbild? Vad talar det om min relation, min gudsbild på honom? Lyssna nu. För mig är Gud allvetande. Han är allsmäktig, han är alltid närvarande. En Gud av evighet. Om han svarar på sitt sätt, vilket jag kan tycka från mitt perspektiv inte är riktigt rätt, så vill jag ändå ha den inställningen att Gud, det måste vara du som vet bäst i alla fall. Han som ser saker och ting i ett helt annat perspektiv än mig. Jag säger till honom, du får leda mig rätt i det här. Det kan vara svårt att leva så, jag är den första att erkänna det. Men det handlar om att finna en trygghet i tankarna på att han är större än mig och hans vilja för mig är god. Jag har i mitt eget liv mött många sådana saker där jag liksom står frågande. Jag tror på en Gud som helar. Jag tror på en Gud som förmår det som inte jag förmår och som inte läkare förmår. Och i mitt liv just nu så är det turbulent. Min mamma gick bort för lite drygt ett år sedan. Ett och ett halvt år efter mammas diagnos så fick pappa diagnos nu. Så han har fått hjärntumör. Och vi har bett. Men samtidigt så känner vi bara, och pappa med, jag förvånas över honom. Han liksom, läkaren till och med frågade, fattar han riktigt vad det är frågan om? För han var så lugn. Nej, men så här, om jag är detta vägen som Gud har valt för mig, då vill jag vara nära honom hela vägen. Gud har gjort ett under. Pappa har en stor hjärntumör. Han har inte haft ont i huvudet en enda dag. Gud har, vi förstår det inte. Sjukvården fattar det inte. Men visst, det tas funktioner från honom hela tiden nu. Det är på väg ut, så att säga. Han går hem. Han vet att han går hem. Men visst, det är ju såna där saker. När man möter liksom, ja men Gud, kunde du inte gett honom någon? Mamma som dog 81 år. Idag tycker vi ju att 81 är alldeles för tidigt. När jag växte upp så tyckte man ju att de här som var över 80 var antika. Men nu när man börjar närma sig där så är de ju rätt så unga allihop. Och på något sätt så kan man liksom önska att det skulle kunna vara på något annat sätt. Men att ändå få lägga sig i de händerna. Där man förstår, Gud, det är du som har tagit hand om mitt liv. Du har perspektiven. Du vet om det. Det finns många frågor som jag kommer förhoppningsvis inte behöva ställa, men som jag tror att jag kommer ställa till Jesus när jag kommer hem i himlen. Där jag inte har fattat någonting. Kanske vi kommer upp dit och säger, okej då. Spelar ingen roll. Jag vet inte. Bönen är mäktig. Vi kan ju tala om olika sätt att be. Tacksägelse, tillbedjan, förbön, lovsång, bekännelse, lyssnande. Det finns många olika sätt att komma inför Gud. Det viktiga är att veta att bön är ett oerhört mäktigt vapen i mitt liv. När vi möts som församling så är Guds löften aktiva. Löften om att han ska höra, att han ska svara, att han ska förändra, att han ska ge, att han är mäktig och han är den som lyssnar till sina barn för att svara på deras bön. Bönen har kraft. En sådan kraft att den till och med kan lyfta bort våra tillkortakommanden. Tänk mitt skräp som jag har med mig fram till idag. Och Jesus har sagt, jag har tagit allt det på korset. Genom en enkel bön. Kraften i bönen är så stor att det är svårt att fatta egentligen. Det du och jag behöver göra är att i bön bekänna att vi är beroende av hans nåd och förlåtelse. Jakobs brev, ska avsluta med det, säger, bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Och sen står det, den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Jag tycker, det är också ett sånt där bibelställe som är ofta liksom, ja men bönen har kraft och kommer därför göra stor verkan. Amen. Så idag skulle jag vilja uppmana oss att ännu mer ta till oss det här med, ja men Gud, det är okej att spendera lite. Alltså om ni kör bil eller sitter på tåget eller, men ta den där tiden och tänk till Gud. Han kan ju faktiskt höra oss även när vi inte öppnar munnen. Ta den där tiden. Mycket av det här, att ha den grundinställningen. Jag brukar komma på mig varje dag liksom, att jag är någonstans, kära Gud, hjälp mig i det. Oj då, var kom den ifrån? Liksom. Ja, men det är en livsstil vi väljer. Gud, jag välkomnar dig in i mitt liv varje stund. Gud vill göra sig känd i ditt och mitt liv. Så att både vi och andra kan se att han bor i oss. Vi ska fira nattvard och vi ska ha förbön här. Låt oss ha en förväntan på Gud. När vi ber till dig, då händer det någonting. Det händer inte alltid det jag vill, men det händer alltid någonting. Så låt oss få ha den förväntan på Kristus, på Fadern som i sin stora kärlek har valt att ha gemenskap med oss. Att hans ande ska verka genom våra liv. Jesus, vi tackar dig, Herre, för att du den här förmiddagsstunden har valt att möta med oss som ditt folk, Herre. Tack, Fadern, för att du som är en allsmäktig Gud, Herre. Du som har perspektiv som inte vi kan ta oss, Herre. Du som förmår att göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Tack för att du i den här stunden vill ge våra hjärtan och våra tankar frid i dig, Kristus. Jesus, vi kommer till dig med behov, Herre. Ibland kommer vi till dig med frågor, men många gånger kommer vi till dig med behov, Herre. Jesus, vi ber dig om att, om möjligt, Herre, du ska sträcka ut din hand. Ge oss ett ja, Herre, så att vi får se din kraft verksam i våra liv. Och om det inte händer så ber vi dig om en trygghet att bara få landa i dina händer även denna dagen, Herre. Tack för din stora kärlek, Herre. Amen.